Podplay.
Och min syster märkte att något var fel hos hon. Hon liksom gick iväg med mig till stugan. Och när jag kom till stugan så bröt jag ihop totalt och grät ungefär 24 timmar i fosterställning. Och hon höll om mig hela tiden.
Åh, gud, jag ryser bara.
Så allt liksom bara... Alltså jag grät som ett spädbarn. Gud, det här är jättejobbigt. Det blir mycket känslor.
Hej och välkomna till Tjejpodden.
Tjejpodden! Podden som ska få alla tjejer att må bra. Och det är ett litet specialavsnitt idag, Amanda.
Ja, men precis. Vi har ju en gäst här idag.
Ja.
Och det är ju Jenny Svedberg Fred. Woo! Som är här.
Så mysigt att få vara här.
Ja, och du har ju faktiskt varit här i en del ett.
Ja.
Och det här kommer alltså bli en del två, för vi insåg ju att...
Det är en lång resa.
Det här är en lång resa och vi vill inte ta bort någonting, utan vi vill prata om alla de här viktiga ämnena. Och en liten recap bara då, så är ju Jenny, har ni ju säkert sett i Bonde söker fru, men vi går ju in mycket djupare än bara reality-tv här, utan vi går ju liksom in på, vi har pratat om sexuella övergrepp i förra avsnittet som är då del ett. Och i det här avsnittet så pratar vi mer om din vuxna resa, mer kring psykisk ohälsa.
Mm. Och i det här avsnittet så kommer vi att gå igenom rätt tuffa grejer. Mm. Din psykos du drabbades av, alltså din kraschlandning, ditt suicidförsök och liksom vägen tillbaka efter att ha försökt ta sitt liv. Alltså hur gör man? Otroligt viktigt avsnitt. Och jag vill bara säga att jag är så jävla glad att du är här, Jenny. För du är också så jävla powerkvinna på alla sätt och vis. Jag tänkte på det nu när vi stod i köket här och pratade med John Lundvik om barn. För jag sitter ju här och är smällgravid, höll jag på att säga. Och du bara, ja, men alltså jag kanske inte ens vill ha barn. Mm. Och det är så himla liksom... Självklart för dig att säga det och inte känna så att det är något skämmigt eller konstigt, för att det är ju lite tabubelagt ämne liksom. Mm. Jag älskar det med dig, du är så rätt fram liksom.
Men det har väl blivit, eller alltid har man väl varit lite så här barsk. Jag vet inte om det har med norrländska att göra, ingen aning, men just att säga det som många kanske sitter och tänker, det har väl kanske bara varit en blessing och curse för mig också. Det är klart man kan få reaktioner, men det är ju ändå uppfriskande att ta upp det, för många kan känna ensamhet i kanske att känna de här lite unpopular opinion-tankarna.
Precis.
Typ som att du då känner att du kanske inte vill ha barn.
Nej, men precis. Antingen att man kanske inte vill ha barn, eller det kanske ändras, eller nu älskar jag barn och kanske förmodligen vill ha barn någon dag. Men jag vet jättemånga som inte vill ha barn och får väldigt... jobbiga frågor och kanske väldigt märkliga reaktioner, att det skulle vara något tokigt med det också, men det är ju ens egna val, så jag tycker det är jätteviktigt att prata om på den sidan.
Ja, men precis, och som du sa liksom, att du ändå får mycket frågor, så här, när är det dags då, när ska du få barn, som att det är en självklarhet liksom, att man bara ska ha det.
Livet som kvinna är alltid diskussioner om sin jävla kropp hit och dit.
Det är så viktigt, eftersom att det som vi har pratat nu om, att jag förlorade ju så många år av mitt liv i depression, och då är det så många som tycker att det är konstigt att jag vill hämta hem de åren och vänta med barn, men att det är också en viktig del i att hämta hem sig själv, så man känner sig en trygghet inför ett föräldraskap.
Mm.
Att man måste ta de åren och lägga på sig själv för att bygga upp sig själv och klara av det.
Och det är just det vi ska prata om idag egentligen, hur du har byggt upp dig själv. För i del ett så har vi ju djupdykt lite i de fruktansvärda övergrepp som du har varit med om. Så att har man inte lyssnat på den delen så ska man göra det först, absolut. Och nu ska vi gå in och prata om psykisk ohälsa och suicid, som ju ofta kommer av att man har varit med om väldigt traumatiska saker. Så jag tänker att om du börjar så här och berätta liksom från start, alltså så här, var liksom, men från den dagen när du insåg så här, men jag har fan gått in i väggen. När var det?
Det var ju, jag minns första varningstecknet var att jag började vakna mitt i natten av panikångestattacker, som att jag drunknade i mig själv. Jag kunde inte andas. Och jag fick ungefär 3 sådana per natt. Och jag tänkte, ja, men vadå, det var en mardröm liksom. Och där fick jag förskylla mig själv. Jag liksom såg inte signalerna, fast det var en riktigt stor signal. Att vakna upp och verkligen säga jag kan inte andas. Och det kunde pågå i en timme.
Gud,
men jag valde att inte ringa. Och det är också där man var så jävla stolt. Och jag var ju själv, jag bodde ju där själv. Jag hade syrran, men ingen såg ju in i inblick i mitt liv. Jag bodde ju i lägenheten, så ingen såg ju det. Ja, så jag sov inte ordentligt. Så jag snittade kanske 3-4 timmar per natt och fortsatte min vardag på det, för att jag blev störd av panikångestattacker som gjorde ett tryck över bröstet. Det kändes på riktigt som att när jag gick i simning att jag fick en kallsup. Jag fick inte ut vattnet, jag fick inte djup andas, jag kunde inte andas överlag. Så en gång så tänkte jag, men herregud, jag kommer dö nu. Det var nog de första gångerna när de började komma. Sen så, när det smögs in, jag tappade ju hår. Alltså jag fick kala fläckar på huvudet. För att jag var så jäkla trött och utmattad. Och kroppen fick ju sin mat och träning. Men det mentala spelade in där. Alltså det är så himla läskigt hur jag fick sjuka symptom och liksom hur det artade sig. Så på natt eller när jag vaknade så kunde jag se hårstrån ligga på min kudde. För att jag fick så tunt hår. Jag tappade håret deluxe. Och det har jag fortfarande inte fått tillbaka. Så jag är ju liksom löshår nu, för att jag har liksom fortfarande inte fått tillbaka mitt hår.
Hur länge sedan är det här nu?
Det här är 7 år sedan. Och jag kan säga att jag mår fantastiskt bra idag, men jag tappade mitt hår deluxe alltså. Sen så började det komma att jag blev grå i ansiktet. Alltså jag tappade min färg i ansiktet. Och jag minns att jag stod efter att ha jobbat från 7 till 15, så gick jag 16 till 01. Där jobbade jag faktiskt som bartender och drev, jag var butiksansvarig för ett café då innan jag hamnade och frilansade inom träning. Jag höll på med det på sidan av. Jag kom hem och verkligen tittade mig själv i ansiktet och bara, vem är den här människan? Det var som ett skal. Men jag fortsatte ändå. Det är det som är så hemskt. Jag skulle ju ha slutat där och då.
Sluta och jobba och stressa runt.
Jag skulle ha stannat upp, men jag gjorde inte det. Idag så är det fortfarande en känsla jag liksom slits med. Att varför gjorde jag inte mig själv en tjänst och bara slutade hålla på. Och bara fortsatte framåt.
Eller söka hjälp framförallt.
Ja,
liksom.
Och sen att sen så åkte vi faktiskt, det här var det läskigaste, det var att det här var under ganska lång tid, det ska jag ändå påstå och säga, att jag kunde inte ens gå och handla mjölk utan att få panikångestattack och darra. Det var bara en pärs att gå och handla mjölk på ICA, så jag kunde sätta mig ner i liksom lägenhetshuset och bara skaka och liksom, det var en pärs, det var riktigt jobbigt alltså. Sen, ja men familjen visste ju inte om det. Du, man tänkte där, ja men jag ska inte belasta dem med det. Återigen, den duktiga tjejen, liksom, jag ska inte, nej men det här är inte deras sak. Jag var väldigt stolt. Och tyvärr så liksom, ja, jag tyckte att det var såklart jobbigt. Och jag låg nog liksom i en liten förnekelsebubbla där såklart, nu när jag ser tillbaka på det. Sen så åkte vi brukar åka en familjesemester varje år. Min syster, som vi närmast, alltså helsyster, hon visste ju om att jag inte mådde bra. Det visste hon, men inte i vilken utsträckning. Så åkte vi till Gotland en sommar. Det var sommaren 2015 där. Jag hade inte träffat familjen på ett halvår. Alltså vi alla samlas, vi 14 pers. Och jag är jättenära min pappa. Men jag kände att jag, på där och då kände jag att jag kommer svika min pappa. Han kommer inte se mig stark. För han var ju van att se mig stark i tyngdlyftning. Mm. Och jag typ, på något konstigt sätt, kroppen funkar ju så konstigt och hjärnan, att jag fick det till att jag kan inte svika honom och visa hur otroligt dåligt jag mår.
Ah, vad sjukt. Alltså,
det är så sjukt. Ah. Och det är hjärnspöken, vill jag säga, som kom upp. Och sen när vi var, jag minns att jag var väldigt märklig. Jag hade inte börjat på medicin eller något, jag hade inte börjat på någon behandling, utan nu var det liksom startskottet på att vad som komma skall liksom. Så att då åkte vi, minns att jag var på färjan och kände liksom hur kroppen började sticka i fötterna.
Så på färjan till
Gotland. Ah, Så det började sticka i fötterna och fingrarna, och tänkte på, vad är det här för någonting? Ah, ja, skitsamma, som vanligt. Och sen när vi kom fram, då var det okej några dagar, men jag märkte allt mer att jag föll in i någon slags skugga. Och när jag ser tillbaka på bilder, jag minns knappt den här semestern, vi var där en vecka. Det resulterade i att ju mer jag verkligen var med i den veckan, så följde jag in i en psykos. Jag minns ingenting. Jag märkte att min syster, hon kom några dagar senare, och jag liksom höll upp en fasad, för att jag kände att jag var absolut trygg med min familj, men min syster visste det mesta. Så det var som att min kropp bara väntade tills hon skulle komma, och då bara direkt när hon kom, och jag ser bilder. Jag var alldeles häng, hela mitt ansikte var helt ostrukturerat. Alltså det bara hängde på ena sidan, jag var alldeles grå. Det såg inte ens ut som jag. Jag var helt ur min kropp och föll in i psyk, alltså verkligen psykos. Minns ingenting och alla liksom trodde att jag var sur, för jag pratade inte. Men jag var fast i min egen kropp för jag kunde inte få ut ett enda ord.
Oh, shit,
jag liksom, läskigt, alltså. Ja, det var jättehemskt och när jag ser tillbaka på det. Och sen käkade vi middag och så där, och jag satt bara, jag var helt apatisk. Och min syster märkte att något var fel, så hon liksom gick iväg med mig till stugan. Och när jag kom till stugan så bröt jag ihop totalt och grät ungefär 24 timmar i fosterställning. Och hon höll om mig hela tiden.
Åh, gud, jag ryser bara.
Så allt liksom bara, alltså jag grät som ett spädbarn. Gud, det är jättejobbigt. Det blir mycket känslor.
Ja, jag förstår det. Alltså, och det här är... Alltså jag ryser.
Ja, men det, alltså. Även om det är bearbetat så är det tufft att rådda i. Men det önskar ingen någon gång det här. Att det händer någon annan. Men det var på ett sätt skönt för att jag kunde liksom... Då var det så här alla kort på borden. Och där började ju min resa tillbaka. Nu var jag ju tvungen att hämta hem mig själv. Så när jag kom tillbaka till Stockholm, då började min resa till friskhet. Mm. Jag var ju frisk i kroppen. Men mentalt var jag ju helt... Min hjärna var ju så utbränd att det brände hjärnceller.
Shit.
Ja.
Det här är så...
Tack för att du berättar, Jenny.
Ja, verkligen.
Ach, Gud, det är tufft, men det är viktigt att folk ser signalerna. Ta signalerna på allvar. Det är så viktigt, för att det är då... Du ska ta tag i dig själv och verkligen, du förtjänar det bästa. Sätt dig själv i första rummet, för det gjorde absolut inte jag. Jag satte alla i första rummet och det är en fin tanke. Men jäklar vad jag har förstört. Alltså jag idag mår jättebra, alltså jag är fantastiskt lyckligt lottad. Men just för att jag har mig själv att tacka det. För att lika väl som det tog lika lång tid att komma in i psykisk ohälsa, tar det lika lång tid att komma ur. Det är jättetufft, men det är så värt det. Just att har man väl hamnat i det, man har sviter av det. Jag kommer säkert ha det tills jag dör. Jag fortfarande har mycket men för livet. För att min hjärna funkar inte som vanligt. Fast jag är lycklig som attan och sådär. Och jag kan absolut leva med det. Men att man förstår allvaret i att det är så viktigt att ta hand om sig själv. Och lyssna på kroppen när det väl kommer första kingen. Liksom. Mm,
där vill jag liksom säga att tänka på det här med syrgasmask.
Mm.
Att liksom först sätter du på syrgasmasken på dig själv och sen hjälper du andra.
Exakt.
Att det finnas till för alla andra och hålla upp en fasad är ohållbart om man inte tar hand om sig själv.
Nej, och det är jätteviktigt.
Men Jenny, alltså det här var ju också liksom inte slutet heller för dig.
Nej.
För din psykiska ohälsa fortsätter ju med också med suicidtankar. Och hängde det ihop liksom med den här händelsen på Gotland?
Ja, eftersom att då var det befriande att få liksom upp alla korten på borden. Men sen så kommer det ju en känsla av att du blir tom. Och då tänker man så här, när man såg tillbaka på min... Jag liksom fick som en flashback till allt som jag var med om. Och då kände jag liksom så här, men vad gör jag här? Jag har ju bara... Det var så hemskt att min hjärna tänkte så. Att jag har ju bara varit... Det var som en offerkofta roll. Men samtidigt så undrar jag så här, men hur kan jag som bara vill alla väl... alltså vara med om så hemska saker? Hur kunde jag liksom... Vad har jag gjort världen att jag ska liksom så ung ålder... var med om så mycket hemskt. Det är ingen idé att jag är här. För jag liksom, du vet, man får de tankarna. Jag fick de tankarna.
Man kan ju lyssna på del 1 med dig i tjejpodden. Ja, för höra lite mer om
första delen av livet.
Ja, precis. Vad du menar nu.
Exakt. Att det är sån lång resa bakåt. Man har varit med om så mycket. Att man tänkte så här, men det är ingen idé att jag är här. För uppenbarligen så vill ju bara folk mig illa. Och jag hamnar i kläm. Jag är på fel ställe hela tiden. Och jag kände liksom att hur duktig jag än var. Så räckte det aldrig. Så man kände sig otillräcklig. Och i en sån här psykisk ohälsa så funkar inte hjärnan på samma sak. Alltså på samma sätt. Det är verkligen så. Så att där var det min sjukdom som pratade för mig. Där var det liksom, det var min demon som sa att men igen, du ska inte vara, det är ingen idé att du är kvar. För du betyder, alltså man kände sig att man inte betydde någonting. Och det är helt sjukt. För jag vet ju att det var tvärtom. Jag vet ju hur mycket jag betydde för folk. Och det är ju så underbart att se sen. Men just att där och då så kände jag att när jag kom hem, alltså, men jag klarar inte mer. Jag orkar inte. Du vet, man, all must bara rann ur den. Så att jag valde liksom att avsluta mitt liv liksom, och gjorde det försöket i, och hur jag gjorde det, det kan vi ju lämna utesluta. Men jag är himla tacksam att jag misslyckades.
Och jag är jätteglad att du pratar om det här, för att du, alltså, det är också viktigt att, att för psykisk ohälsa är så tabubelagt.
Det är jättetabubelagt, alltså, men, verkligen.
Men var det, fick du hjälp, eller var det så att det var någon som kom till undsättning, eller vad hände liksom?
Det kom till undsättning och sjukhus och liksom, men just också att jag ringde 1177 också, och bara, jag är rädd. Alltså jag, på något sätt så var jag så tacksam att jag varit rädd för mig själv.
Mm.
Det var min räddning, att jag varit rädd för mig själv. Att nu har jag gjort något dumt här. Nu kommer jag inte finnas mer. Du vet, man liksom fick, där kom den här lilla gnistan av livsinstinkt. Alltså vad säger man? Överlevnadsinstinkten kom in. Och så ringde jag min syster att jag måste, alltså jag klarar inte, det här går inte, men jag är rädd för mig själv.
Mm.
Är jag ensam nu? Alltså jag måste ha hjälp. Jag fick liksom, jag minns att jag ringde och var panikslagen att, men det här är inte jag. Och liksom, ja, det var jättehemskt. Och sen så var det ju full rulle sen, fullt så med att hitta tillbaka och få medicin. Alltså jag fick ju högsta dosen, blev jätteprioriterad måste jag säga. Jag är tacksam för det. Blev tagen på allvar.
Blev du inlagd då, eller så här, hur var det?
Jag fick gå in på psyk.
Ja.
Men inte länge. Jag fick inte ligga inne länge liksom. Utan jag fick hjälp då, där och då, det dygnet. Och sen att fick ordinerad psykolog.
Men kom du hem till din egen lägenhet och bodde ensam fortfarande då?
Nej, jag hade min syrra som jag hade hela tiden. Hon jobbade just där, men jag hade liksom väldigt bra uppbackning. Och så fick jag ju berätta. Jag hade min bästa vän som jag bodde hos jättemycket ute i Nacka. Alltså hon var min go-to. Det var hennes familj, var verkligen som min familj. Så jag var tacksam och hade dem. Så jag fick åka hem och sova där. Det var också mycket att jag sov borta mycket. För att när jag sov med andra, då fick jag inte panikångestattacker.
Mm.
Så det var jätteskönt att jag hade dem.
Känns också så här biologiskt på något sätt. Ja, att man
behöver närhet och trygghet.
Vi
och
är ju gjorda för att vara flockmänniskor. Ja. Och någonstans känns det som att det är samhället som vi skapar nu är så himla individualiserat. Alltså man bor själv, man bor i en etta, man liksom ska fokusera på karriären så här. Och nu har det också varit en pandemi där man inte ens har kramats på typ 2 år. Alltså det förde ju också en onaturlig... Det är så viktigt med fysisk närhet och liksom att inte känna... Man känner att man är en del av en flock.
Exakt. Man känner sig meningsfull liksom.
Mm.
Meningsfullhet. Nej, och sen så... Nu är det mycket delar som jag inte går in på helt och hållet. Men till respekt av dels mig själv och andra. Men att det var turbulent, men ändå... Så är jag så tacksam. Jag vet inte om det har att göra med hur jag har blivit född, med min genetik eller mindset, men på något sätt så fanns det ingen återvändo därifrån. Då var liksom, jag såg aldrig tillbaka från den dagen. Och jag är så tacksam, jag kan inte sätta fingret på det, men jag var så målmedveten om att, men jag fick ju en andra chans, nu jäklar tar jag den. Nu ska jag liksom göra mitt liv till Jennys liv och inte vad alla andra vill att jag ska göra. Och det var så jäkla uppfriskande, en tuff jäkla resa, men jag skulle absolut göra om den igen om det behövdes. Så jag fick ju verkligen högsta dosen medicin. Jag minns syrran, hon tyckte jag var jättemärklig. Jag har varit jättekonstig av medicinen första veckorna. Alltså det var som att jag levde i en glasbubbla. Jag var liksom, det tog ju bort toppar och dalar. Och där är det viktigt för er som lyssnar att när du får medicin, det är bara en hjälpmedel. För att där börjar grovjobbet. Och jag vet att man är trött, jag vet att man är så utmattad. Men där måste man förstå att det går inte att lägga sig i någon annans händer och bli helad. Där måste du vara din superhjälte. Och det är skitjobb, jag vet. Men där gäller verkligen att förändring, söka efter nya vägar, funkar inte den ena, men ta den andra. Och så där började grovjobbet för mig när jag fick högsta dosen.
Så. Men alltså, Amanda, du har ju också varit med om psykisk ohälsa, men på ett annat sätt och mycket med ångest och så.
Precis.
Och den har ju du, vi har pratat mycket om det, att du har liksom bearbetat den mycket. Alltså, vad hittar man den styrkan till att...
Ja, alltså någonstans som du säger... Att
det är svårt
man,
att förklara.
Ja, verkligen. Men jag tänker också att du hamnade ju lite som man kan kalla liksom så här rock bottom.
Ja.
Att det finns ingen annan vägen upp. Liksom.
Jag kunde inte ligga kvar. Liksom.
Nej, och att det som... Tänk vad mycket tid man lägger på andra människor, på jobb, på liksom... Man ägnar så mycket tid åt saker. Att här får man på något vis också tänka så här, men nu ska jag lägga den här tiden på mig själv.
Mm.
På att så här, det kommer bli så, det är så himla värt att få må bra sen.
Exakt.
Och att få ha, som du säger, äga sitt eget liv och ta sig liksom framåt. Så det är verkligen, det är en investering. Mm. Och det tycker jag är så viktigt, att folk liksom är så här, ja, det kanske är dyrt med psykolog och hit och dit, men, bara, men tänk vad liksom kläder du köper eller resor och grejer. Det är så värt att investera i sig själv.
Mm. Lägg de pengarna på verkligen, alltså personlig utveckling som jag jobbar med idag. Det, alltså vi pratar ju inte ens om det i skolan förut. Alltså, och det är det jag är ute och pratar om i skolvärlden. Personlig utveckling.
Mm.
Lägg pengar på din personliga utveckling. Du kommer ha en försäkring som är så stark och trygg. Som är det bästa du kan investera i. Som du kommer kunna tackla livet om det är tufft. Du kommer kunna glädjas med när det är bra. Det är det finaste. Alltså det är som ett mjukt balsam över hela kroppen som bara, jag klarar det mesta.
Jag tänker att det är så viktigt att bygga en stark grund. Tänk liksom att du bygger ett hus och du måste liksom göra det här grovjobbet som är där, som gör att det är stabilt. Det håller om det blir en jordbävning liksom.
Mm. Men vi har pratat lite om det här med liksom att så här, man... Ja, men som du har sagt, Jenny, också, att man tänker så här, men jag trodde aldrig det skulle drabba mig.
Nej, gud.
Alltså för att de som, det är också så här fördom om vilka som drabbas av psykisk ohälsa och blir utbrända. Att det är de känsliga personerna kanske som bara liksom, ja men tycker att allt är jobbigt. Och de som inte är så starka i psyket. Det... Men så var det ju inte för dig, för du är ju liksom en superstark. Och du har ju också varit fysisk alltid och tränat liksom.
Ja, men jag hade,
varför tror du att du hamnade där?
Ja, men det är just att jag ser mycket, jag hamnade fel, alltså jag är en av dem som faktiskt bara hamnade så jävla fel. Alltså, sen är det så här att en stark person fysiskt och mentalt är också, har ju en annan del av sig som är extremt känslig. Och når folk dit och tar lite bitar av den sidan, då liksom pockas det av det starka också, såklart. Så att, nej men jag ärligt talat, nu när jag ser tillbaka på det, det är så jäkla logiskt att jag gick in i det. Jag hamnade ju fel, sen måste jag ärligt säga att på slutet då hade jag mig själv att skylla. Jag verkligen krämade på och underhöll de dåliga mönstren. Sökte mig till fel personer. Sen skulle jag aldrig säga, alltså jag liksom sökte mig, eller jag sökte mig, jag liksom valde fel personer bara.
Men alltså tjejer, vi är så tre liksom så här högpresterande brudar som sitter här och snackar nu. Och jag kan också bli så här bara att man, alltså det allra svåraste egentligen när det gäller, när vi pratar om psykisk ohälsa och utbrändhet, är ju typ att hantera och tackla de här tankarna av att så här, vadå, jag har väl inte så mycket just nu.
Mm.
Alltså för att man har jobb och sen är det liksom fritidsintressen och sen är det relationer och sen ska man hantera sin egen ångest och, alltså det blir för mycket, ja. Men man vill vara så duktig, eller, ja, eller hur, ni känner igen
det? Exakt, och det är ju det som är så här att som du säger, Jenny, liksom att våga se de här signalerna, för att ofta så kanske man märker liksom att oj, nu mår jag inte jättebra här, så bara, ja men det är säkert liksom ingenting och folk har det värre och hit och dit och man fortsätter, men att man vågar se dem, för att jag var ju sjukskriven för bara något år sedan nu. Och det var ju också så här att jag såg ju tecken långt innan.
Mm. För berätta, är du sjukskriven i?
Ja, utmattning också. Och det var ju helt otänkbart för mig att bli sjukskriven. Alltså, för det var ju folk i min närhet som sa det. Liksom, bara, men ska du inte kanske prata med någon och gå till läkaren och liksom faktiskt sjukskriva det? Och jag var så aldrig i livet.
Nej. Det är typ det ultimata så här misslyckandet.
Ja, men precis. Eller? Att man känner att bara så här, nej men gud, så illa är det inte. Tills då det faktiskt var att jag kollapsade också och svimmade. Mm. Och liksom låg i en pöl av mitt eget svett. Liksom, för att jag fick panik och ångest och svimmade.
Mm.
Och där jag, när jag liksom typ, inte kunde resa mig upp så bara, okej, kanske jag ska...
Jag kan säga att sjukskrivning är faktiskt ett av det, alltså låter sjukt, men ett av det finaste vi har här i Sverige. Mm. För det ger folk så mycket tid till att plocka ihop sina bitar, till att bygga upp något fint och nytt. Och det ska jag verkligen säga till er som tycker att det är tabu. Men herregud, vi ska jobba tills vi fan är 75. Vi har tid att göra det.
Typ 103 kommer vi behöva jobba.
Och sen vill jag ändå säga att jag var också det. Jag vet inte om jag var ett särfall, men jag hade aldrig dålig syn på. Jag har alltid haft en jättefin syn på mig själv. Jag har aldrig haft ångest egentligen innan över min prestation. Jag har alltid varit så här, ja, men jag gillar mig själv. Alltså jag har alltid tyckt om mig själv. Så att jag ändå vill säga liksom att det kan hända de som faktiskt tycker om sig själv och inte har hjärnspöken. För jag har alltid varit ganska okomplicerad och hamnade i det här. Som igen sen utvecklades till att jag fick hjärnspöken. Men att man också liksom förstår att det är ingen tabu. Utan det är så här, ja, då har vi hamnat här. Nu får vi tänka om och hitta en ny verktygslåda. Och hur gör man det? Det finns olika sätt. Jag kan säga att det handlar inte bara om att investera pengar i en psykolog. Jag kan säga att jag gick till kyrkan och fick hjälp. Mm. Jag fick prata med någon, jag vet inte riktigt vad det heter.
Diakon.
Ja, så jag fick prata jättemycket där. Sen gick jag på jättemycket föreläsningar. Så jag vill ändå ge tipset till er som lyssnar att har man inte pengar, vilket jag absolut inte hade. Jag fick låna pengar och det är också tabu för många att säga. Jag hade absolut inte ekonomin som jag har idag. Jag fick spara ihop liksom varenda krona för att till slut söka mig till någon som jag kunde betala. Och så fick jag be om hjälp med min familj.
Vad är det sjukt? Alltså, ska det ens vara så? Kan man inte få det liksom...
Och det är därför finns så bra grupper idag som man söker sig till. Alltså, det finns så mycket som helar också än att bara gå och prata och sitta med någon som man inte känner. Att gå ut och ta en självförsvarskurs eller gå och testa en ny sport. Alltså att utöva fysisk aktivitet är ju balsam och medicin kan jag säga som är lättillgänglig. Prova nya saker, det är läskigt när man mår dåligt. Men att ständigt liksom gå ut, min psykolog sa en sån fantastisk grej, hon sa så här, jag var så här, men gud jag är så trött, jag orkar inte. Men hellre att du går ut och är glad och har kul, trevligt i liksom en timme. Gå hem och är liksom trött och glad än att vara hemma och ledsen och utmattad.
Ja. Men också då att man måste faktiskt göra avkall och prioritera saker i livet. Alltså för man kan ju inte heller bara tro att man ska addera massa sporter och aktiviteter. Utan
precis, för då blir det ju ännu mer.
Ja, man måste plocka bort.
Mm. Exakt, och det är viktigt att se över. Jag brukar prata om när jag föreläser så brukar jag skriva upp en fotbollsplan. Och så brukar jag skriva alla livsöden eller vad man nu har i livet. Till exempel kärlek, jobb, relationer, ett ex, trauman, vad som helst. Nu vill jag att ni får en bild av det. Och sen har man en avbytarbänk här. Då ser man över, vad har jag för spelplan? Vad kan jag jobba med? Funkar det här upplägget som vi har gjort nu? Kan jag ta bort en skadad spelare, byta ut med någon ny? Har vi någon, kanske det där exet, ja men plocka bort den där skiten. Ja men någonting, ta bort det som skaver. Ja men... verkligen så här, plocka bort det som skaver och våga släppa taget om det som skaver och hålla handen i något nytt fint som faktiskt läker dig.
Men det är assvårt. Alltså det är så jävla svårt att liksom bli av med de här tankarna av att man känner sig misslyckad när man tackar nej till saker. Eller jag har det verkligen som en sån sjuk så här, prestationsgrej i mig. Men jag måste säga att alltså en sak som har verkligen slagit mig under min graviditet nu, som har varit helt sjukt.
Ja.
Alltså lyssna nu, men jag har alltid trott i hela mitt liv, jag tror att jag är gud liksom. Att jag är så här oersättlig. Ja men så här, jag kan inte liksom sjukskriva mig från jobbet för att bara hur ska det gå? Alltså de kan inte hålla ihop utan mig. Och bara jag kan inte sjukskriva mig från den här dejten med min kompis för hon kommer ju bli asledsen. Vem ska hon då prata med? Jag är ju asviktig för henne eller jag är jätteviktig för min familj och jag måste finnas där för min syster och jag måste lalla. Ja, men så har jag legat nu i 4 månader och spytt som en jävla gris då liksom, och varit, alltså, och det går, då kan man inte finnas där för någon. Alltså det är verkligen så här, min kropp har ju tvingat mig. Och jag tror typ att det är så här lite undermedvetet för att jag är en så här väldigt hög energisk person. Jag tror typ att min kropp har varit så här, du är gravid, du ska baka ett barn, du måste ta det lugnt. Vi gör så hon blir jätteillamående för då kommer hon inte klara av
lite
det.
Så kanske.
Ja men vet ni vad vi har kommit till insikt då? Det känns som att jag har fått en sån uppenbarelse. Att jag är inte oersättlig. Eller är jag oersättlig? Nej, jag är inte oersättlig.
Exakt.
Jag är inte oersättlig. Alltså så här, det löser sig. Alltså jag har sjukskrivit mig på jobbet, alltså på de absolut viktigaste typ inspelningsdagarna vi har haft. Och det har gått jättebra. De har hittat ersättare som har gjort det jättebra. Och jag har fått sjukskriva mig från så här dejter med mina tjejkompisar. Jag har inte kunnat finnas där när de har behövt mig. Mm. Men de har klarat sig jättebra ändå.
Men då är det så viktigt också att förstå att nu är det deras tid att finnas där för dig.
Ja, men just den tanken så här, det kommer gå, du kan. Ja. Alltså för många som är superstressade och liksom på randen till utbränd säger ju så. Mm. Jag kan inte sjukskriva mig för att det, ja, jag måste finnas för mina barn, min familj, mitt jobb. Ja, men du kan. Mm. Alltså det går. Mm. För annars, du måste ju göra det.
Precis, och annars så går det ju så pass långt att du blir fysiskt värre. Tvingad för att kroppen kommer stänga ner. Och då...
Men livet löser sig. Alltså du är inte oersättlig och det kommer att så här, det finns plats för dig att vila och du är inte misslyckad om du gör det.
Nej, och sen be om hjälp. Ja, be exakt. Om hjälp och underrätta att nu behöver jag hjälp med det här. Att man sätter på egoknappen ännu mer, för du är fortfarande inte egoistisk utan det är livsnödvändigt. Och att man liksom känner att, men underrätta omgivningen att nej, men nu skulle jag vilja göra tid, för man är liksom, man är sitt eget maskineri. Hur ska det annars funka? Som för mig, men det gick ju åt helvete just för att jag gjorde så där. Och då var det liksom värre i slutändan. Mm. Då gick ju hela fabriken i konkurs.
Precis,
liksom.
Och det är ju det, att ju fortare du märker också de här signalerna, desto fortare du faktiskt börjar ta itu med det, desto kortare tid är ju vägen tillbaka.
Ja, och verkligen ta itu med det innan och förstå att personlig utveckling är någonting du ska prioritera. Så du som lyssnar, verkligen gör det. Ta bort liksom det här med jobb till exempel. Det finns mycket jobb. Kanske inte alltid det första tillgängliga som du drömmer om. Men att försöka acceptera, och absolut, allt är jobbigt det här med förändringar och utveckling. Men gör man det lite till och lite till, upprepa, så blir saker lättare. Bara man börjar någonstans. Mm. Men att till exempel ta 5 steg bak för att komma 10 steg fram. Jag kan säga att jag är ett praktexempel på att halka efter. Och shit vad det tog mig 10 steg längre fram. Det är så viktigt att förstå att processen kan inte gå på en grisblink.
Mm.
Utan det tar tid, men att det är så jäkla värt det. För då vet man att du hinner med, det blir tryggt, det blir stabilt och det blir ordentligt. Så kvalitet före kvantitet.
Precis, och alltså, så här, personlig utveckling och sånt. Alltså, det är ju någonting som är så viktigt för alla. Oavsett, alltså inte bara om man är liksom i en utmattningsdepression eller psykisk ohälsa, utan för alla människor. Liksom.
Och prioritera det. Ja. Liksom, är det en timmes träning eller att du vill gå och fixa naglarna eller att du vill bara sitta och meditera? Ja, men gör tid. Den enda, det kan jag säga så att när folk säger, jag var en sån som sa det, jag har inte tid. Jag bara, men gör tid för 17. Jag vill bara varna alla att gör tid för det, för det är så värt. Jag önskar att jag gjorde det tidigare.
Annars måste man göra tid när man väl har gått in i väggen och ligger där. Alltså, då kan du inte gå till jobbet.
Nej.
Och då är det så här, ja, då får de klara sig utan dig. Mm, alltså,
exakt.
Det är lite så.
Exakt.
Men jag ska läsa lite fakta, hörni, om just psykisk ohälsa och utbrändhet i Sverige. I Sverige är depression den vanligaste typen av psykisk ohälsa. Cirka 36% av alla kvinnor. Alltså, det är mycket, hörni. Det är över en tredjedel. Och 23% av alla män i Sverige kommer någon gång under sitt liv att genomgå en depression. På andra och tredje plats av de vanligaste typerna av psykisk ohälsa kommer utmattningssyndrom och social fobi. Under 2020 dog 1168 personer av säkert fastställda suicid i Sverige. Av dessa var 839 män och 323 kvinnor. Och 6 stycken var barn under 15 år. Idag lever drygt 20% av alla barn i världen med någon typ av psykisk ohälsa. Allt från ångest, depression till ätstörningar och schizofreni. Och psykisk ohälsa kan behandlas effektivt. Lyssna på det här. För studier har visat att 70-90% av alla personer med psykisk ohälsa mår avsevärt bättre efter att ha fått behandling.
Ja, och det är det. Jag vill trycka på att det går. Har det till exempel personlighetssyndrom, som till exempel att man får borderline eller något som man måste förhålla sig till hela livet, som jag fick, jag var ju självförvållad på ett sätt, men att det går att behandla. Det tar tid, men det är så värt det. Och ju tidigare du gör det, desto mer har du en längre tid att leva underbart. Det pratar jag mycket om i min dokumentär. Jag släppte också Du och jag mot psykisk ohälsa.
Att den kan man se på...
Det kan man kolla på min YouTube nu.
Jennys Fred.
Ja, Jennys Fred med Fred. Och sen så har jag väl släppt den på Void. Och i det här projektet som vi gjorde 2020 så drog vi in 30 000 till Suicide Zero som jobbar effektivt för att hjälpa folk att vilja välja livet. Så det är extremt viktigt. Så att det är ett av de finaste projekten jag har gjort och är väldigt stolt över. Nu faktiskt kan jag avslöja att det kommer bli en del två.
Gud,
så det,
vad kul.
Så det
yes, det känner jag.
Ja, verkligen.
Så det håller vi på och ska planera nu och jobba för. Så det kommer att bli verktygslåda 2.0 till de som faktiskt har kommit ur. Eller kanske är på väg ur, eller hur gör jag efteråt. Så.
Amanda, vad, om man lyssnar på det här och känner att man behöver hjälp. Ja. Vad liksom kan man vända sig? För det är så viktigt när vi pratar om de här ämnena att man förstår att så här, ta hjälp.
Precis, vi vill ju säga här till alla så här, om du känner igen dig, om du mår dåligt, om du kanske nu när du hör det här börjar tänka på varningstecken som du faktiskt kanske märkt av, så är det så här, om du är under 25 år så kan du kontakta en ungdomsmottagning. Då kan man gå in på umo.se och kolla vad som finns i närheten. Är du över 25 år så kan du kontakta vårdcentralen och de har ju psykologer, så alternativt kontakta privat liksom psykoterapeut eller psykolog. Du kan ringa till självmordslinjen på 90 101, alltså 9101. Där kan du, eller du kan också gå in på nätet och chatta med dem. Och ibland så kanske du bara behöver dela dina upplevelser, tankar och känslor med någon som lyssnar. Då finns det jourhavande medmänniska, och det är till för dig som söker medmänskligt stöd på natten. Och den nås på 08 702 1680. Och sen finns det också så här, är du orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet, så kan du ringa föräldratelefonen på 020 85 20 00. Och jag tänker att vi lägger in de här numren och så i beskrivningen så att ni kan hitta dem där. Precis.
Ja, men alltså, så jävla viktigt att prata om det här. Jenny, alltså, tack för att du kom och delade din historia med oss. Du är så jävla grym och viktig.
De här två avsnitten har varit alltså de viktigaste avsnitten vi har spelat in.
Ja. Och sen vill jag trycka även på att idag när man ser mig så är jag helt fri från psykisk ohälsa, men sviter av det, så att man vet att det går att få en framtid där man faktiskt får göra upp sin egen spelplan och må bra. Mm.
Det är det som är så inspirerande med dig, för du är ju liksom, du är så liksom bubblig, glad och liksom fantastisk, och då är det så här, man kan ju inte ens
Ingen kan inte ens tro det.
När
det är
liksom
ju så det är. Det är ju så det är med psykisk ohälsa.
Precis.
Men vad kan man följa dig, Jenny, om man vill hänga med på din framtida resa i allt du tar dig för?
Jag brukar mest vara på Instagram, och då är det Jenny med Y, S som är Sven, Fred med två E, så det är Jennys Fred. Och sen YouTube lägger jag ut mycket av vardagen, och då är det Jennys Webe Fred. Och sen kommer man se alla projekt där som jag delar, så att jag, ja, det är bara att hänga med.
Och ni kan ju alltid följa oss på tjej-podden på Instagram, och man kan hitta dig, Amanda, på
Amanda Lekland på Instagram
i ett ord, och så kan man hitta mig på johanna.blad, B-L-A-D-H.
Ja.
Alltså, jag vill bara prata vidare här, men
okay, vi stänger av och vi fortsätter.
Tack, Jenny, du är otrolig.
Tack, det är sant. Tack för att jag fick vara med.
Ja, tack.
Ni är fantastiska.
Puss och kram.
Puss och kram.